Kosmisk kemi. Symbol nummer 10. Kretsloppsprincipen. Sidan 589, stycket 639. I kapitel 11 har vi samlat ett omfattande material för vår utredning av den sida av livet som vi benämner kosmisk kemi. Detta material avslöjar en mängd ovedersägliga fakta som det är nödvändigt för läsaren att ha en klar överblick över när det gäller att vidareutveckla kunskapen om den absoluta sanningen. Därför ska vi här, innan vi fortsätter med ytterligare utredning om den kosmiska kemin, samla några av de viktigaste av dessa fakta, eller bärande realiteter på ett par symboler, och på så vis ge läsaren en koncentrerad överblick över materialet. Som framgår av detta material representerar de levande väsendenas medvetenhetsnaturer en atmosfär med olika klimat och stämningar på samma sätt som den fysiska atmosfären. Dessa medvetenhetsnaturer utgör stadier eller led i ett kretslopp. Detta kretslopp representerar en evigt existerande, bärande princip som uppenbaras överallt, i varje form av livsupplevelse, i varje form av manifestation eller skapelse, både i det område som vi kallar naturen och i det område som utgör det levande väsendets medvetande. Principen visar sig såväl i den yttre, synliga världen som i väsendets allra innersta hjärte- och tankeregioner. Den består i en utlösning av motsättningar, ja, den är själva kontrastprincipen. Varje form av kontrast kan alltså i verkligheten endast existera eller bli till på basis av sin motsättningskulmination. Varje sådan kulmination förorsakar därför i kraft härav oundvikligen sin motsättningstillblivelse. Det är enligt härmed som sommar och vinter, dag och natt, solsken och regn följer på varandra i ständig växling, alldeles som hunger och mättnad i det levande väsendets fysiska och själsliga framträdande. All manifestation i tillvaron är således kretslopp. Sidan 590. Vi har ju också redan flera gånger tidigare här i Livets bok berört detta kretslopp. Se bland annat styckena 37, 45 och 461 och erfarit hur väsendets eviga tillvaro eller medvetande utgör ett ständigt skiftande tillstånd mellan de två kontraster som vi kallat inveckling och utveckling. Ett väsens upplevelse av dessa två kontrasters kulmination utgör alltså ett särskilt kretslopp. Men då ett sådant kretslopp efterföljes av ett nytt kretslopp och så vidare i ständig fortsättning har vi givit det beteckningen spiral. En sådan spiral betecknar ett livsupplevelseavsnitt vars detaljer i logisk ordningsföljd utgör individens upplevelse av kulminationen av två kontraster. Men då alla existerande detaljer i varje upplevelse är kontraster förstår vi att denna spiral eller detta kretslopp upprepar sig i en mångfald av former och tillstånd och representerar samma mångfald av grader i tid eller ålder. Det finns kretslopp som fullbordas på bråkdelen av en sekund och andra som fordrar årtusenden, ja årmiljoner, för sin manifestation eller fulländning. Vi ska inte här gå närmare in på denna mångfald utan endast visa själva principen i kretsloppen. Deras storlek eller ålder är utan betydelse i detta sammanhang. Principen blir exakt densamma hos dem alla, stora som små. Men allting som vi har att göra med eller kommer i beröring med är således led i spiraler eller kretslopp. Intet kan existera utan att utgöra denna identitet. Stycket 640, sidan 590. På symbol nummer 10 har jag visat kretsloppsprincipen på ett sådant sätt att läsaren får tillfälle att se hur hans eget liv med alla dess detaljer endast utgör ett sådant kretslopp. Det största kretslopp som jag här vill fästa uppmärksamheten på är det som utgörs av de sex grundenergiernas domäner. Av dessa har jordmänniskan direkt fysisk beröring med tre, nämligen de som vi benämner mineralriket, växtriket och djurriket. Vid en högre intellektuell utforskning av dessa tre medvetenhetsriken kan den utvecklade forskaren inte undgå att se att dessa domäners livsformer representerar gradvis stigande utveckling eller tillblivelsetillstånd. Ifrågavarande zoners väsen visar sig således utgöra en i logisk ordningsföljd stigande skala av medvetenhetsfullkomlighet. De mest primitiva livsformerna finner vi alltså i mineralriket. Ja, de är här så primitiva att de av den vanliga rent materialistiska forskaren inte ens accepteras som livsyttringar, utan helt enkelt bara betraktas som rörelser eller energi. Därefter uppvisar skalan de vegetabiliska livsformerna. Här är livet redan så långt framskridet att det börjar iakttas och uppfattas som liv av den vanliga moderna materiella vetenskapen. Sidan 591. Ännu mer kan de animaliska livsformerna, det vill säga djuren och jordmänniskorna, av denna vetenskap iakttas som uttryck för liv och medvetande. Eftersom dessa väsen som nämnt uppträder i en i fullkomlighet gradvis stigande skala av medvetenhetsmanifestation, är det tydligt att det i verkligheten uppenbarar ett slags växande. Vi kan se hela detta växandes olika stadier. Dessa stadier är naturligtvis mest synliga på jordmänniskans nivå. Man måste erkänna att det inte finns någon människa som är berättigad att säga om sig själv att hon är den mest utvecklade eller klokaste som finns. Liksom det på samma nivå naturligtvis inte heller existerar något väsen som rättmätigt kan sägas vara det minst kloka som finns. Varje väsen befinner sig sålunda på ett steg i en skala som sträcker sig från primitivitet till intellektualitet. Att väsendena är på väg, alltså befinner sig i utveckling från primitivitet till intellektualitet, kan inte bestridas. Ett väsen kan inte existera utan att uppleva erfarenheter. Och då upplevelse av erfarenheter endast kan existera som berikning av medvetandet, som är lika med utveckling, är det tydligt att inte ett väsen kan existera utan att vara på vandring uppåt i skalan. Denna vandring, eller rörelse, åstadkommer alltså att djuren, när tillräckliga erfarenheter inhämtats, kommer att nå upp till det jordmänskliga stadiet. Att detta kräver miljoner år och tusentals återfödslar eller jordeliv förändrar ej principen. Den rörelse uppför stegen i skalan som väsendena i de tre nämnda zonerna här representerar utgör den del av kretsloppet som är tillgänglig med hjälp av de fysiska sinnena. Att rörelsen fortsätter upp genom växt, djur och jordmänniskostadierna till några ännu långt högre liggande former av upplevelsetillstånd, detta framstår som ett faktum genom det förhållandet att de tre zonernas stadier inte kan avsluta kretsloppet. Ett kretslopp består ju av två motsättningars kulminationer. 641, sidan 591. Betraktar vi jordmänniskans mentalitet så kan vi se att det som kulminerar eller har kulminerat i hennes medvetande är den dräpande principen, eller med andra ord allt som hör in under begreppen disharmoni, smärta, lidande, helvete eller mörker. Ser vi på djuren får vi bevittna att dessa väsen ännu inte alls har bragt helvete till kulmination eller mättnad i sitt medvetande, utan tvärtom är på väg fram emot denna kulmination. För växtrikets väsen är helvetet, eller den dräpande principen, någonting som ännu huvudsakligen bara är detaljer i den avlägsna horisonten framöver. Men det kan dock konstateras att hungern eller längtan hän emot den dräpande principens manifestationsformer är det som leder växten. Vi ser hur den utvecklar sig hän emot att ta den dräpande principen i sin tjänst. Ja, vi ser till och med övergångsformer där växten är lika mycket djur som växt. Sidan 592. Vi kan alltså på växt- och djurväsendernas mentalitet och liv se att den enda mentala hunger som det kan vara tal om att tillfredsställa i dessa väsens zon är hungern efter upplevelsen av den dräpande principens domäner. Men ett kretslopp kan som nämnt endast existera som en kulmination av två kontraster. Vi saknar därför här den del av kretsloppet där motsättningen till den dräpande principen kulminerar. Hos den nu levande väsensart som vi kallar jordmänniskor ser vi ju också att det blir allt fler väsen för vilka idealet, begäret, lusten eller längtan inte längre är den dräpande principen. Tusentals väsen kan inte längre vara krigare, jägare, slaktare eller skarprättare, och deras ledande eller auktoriserade religioner är alla så att säga baserade på att utveckla humanitet och nästa kärlek. Denna humanitet och nästa kärlek är ingenting mindre än just begynnelsen till kretsloppets eller spiralens kontrast till den dräpande principen. Humaniteten eller nästa kärleken är sålunda det nya föremålet för den framskridna jordmänniskans kosmiska begär. Hon har passerat kulminationen av den dräpande principens zon. Hennes ideal kan endast vara kontraster till allt mörker. Hon är på väg in i spiralens ljusregioner, det vill säga in i spiralens intellektuella sfär. Själens ljus är ju intellektualitet. Liksom dess mörker är detsamma som primitivitet. Medan den primitiva sfären av spiralkretsloppet som nämnt utgörs av de fysiskt synliga rikerna eller zonerna, växtriket samt djurriket, till vilket också den jordiska människan hör, så utgörs den intellektuella sfären, som läsaren redan vet, av zonerna människoriket, visdomsriket, den gudomliga världen och salighetsriket, vilket sistnämnda rike sänder sina strålar eller krafter in i den fysiska världen och där åstadkommer den realitet som vi kallar mineralriket. Stycke 642, sidan 592. På symbolen finner läsaren dessa spiralens sex zoner, var och en utmärkt med färgen för den speciella grundenergi som är kulminerande i zonen. Den symbolen utgår ur talboken. Och vi återfinner alltså här på symbolen som läses från vänster till höger: växtriket, djurriket, människoriket, visdomsriket, den gudomliga världen och salighetsriket. Dessa zoner utgör spiralens huvudavsnitt. På bilden är de nämnda avsnitten endast upp till och ned till täckta med grundenergifärgerna, medan en del andra figurer visas mellan dessa kolorerade fält. Här ser vi sålunda ett svart fält som har sin kulmination i djurriket för att därefter avta och vara som minst i själva den gudomliga världen, varefter det åter tilltar för att kulminera i ett nytt, tyngd eller djurrike, och så vidare. Denna svarta figur betecknar spiralens mörker och skapar alltså den kontrast till spiralens ljus med vars hjälp de levande väsendena blir i stånd att uppleva livet. Sidan 593. Som uttryck för detta spiralens ljus ser vi på symbolen en vit figur som har sin kulmination eller högsta utveckling i den gudomliga världen, varefter den avtar och blir som minst i djurriket. Därefter tilltar den åter och kulminerar i ett nytt intuitionsrike eller avsnitt av den gudomliga världen, och så vidare. När ett väsen har upplevt en kulmination av mörkret och en kulmination av ljuset har det passerat en spirals sex grundavsnitt eller riken. Att vi betecknat instinkt eller växtriket som nummer ett i spiralen beror på att det fysiska dagsmedvetandet i form av aningsförmågan här har sin allra första späda början. Symbolens svarta och vita fält betecknar alltså spiralens två kontraster, vilka yttrar sig som inveckling och utveckling och kulminerar i medvetandet som primitivitet respektive intellektualitet. De svarta och vita fälten visar oss att såväl mörker som ljus är närvarande i var och en av spiralens sex zoner och att dessa två kontraster har sin rytmiska utveckling genom alla sex zonerna och växelvis är spiralens ledande princip i de levande väsendernas livsupplevelse. Denna blir, som läsaren vet, fullständigt präglad av de två kontrasterna. Befinner sig väsendena i djurriket är mörkerkontrasten den kulminerande livsupplevelsen. Befinner det sig däremot i den gudomliga världen är ljuskontrasten den kulminerande faktorn i upplevelsen av livet. Sedan mörkerkulminationen passerats och väsendet befinner sig i människoriket eller visdomsriket är begäret eller hungern efter ljustillvaron den härskande faktorn, medan hungern efter mörkertillvaron blir den härskande faktorn när väsendet passerat ljuskulminationen och befinner sig i salighetsriket eller växtriket. De levande väsendernas samlade livsupplevelse genom den fortlöpande kedjan av spiraler formar sig på sätt och vis till en evigt pågående rytmisk rörelse. Det är som en evigt pågående andning. Därför har vi också kallat dessa rytmer för kosmisk andning, se styckena 610 och 614. I mörkerkulminationen till vänster på symbolen, det vill säga i djurriket, ser vi två strålformiga figurer, den nedre gul och den övre grön färg. Detta ska beteckna att några av väsendena i denna jordmänniskans begynnelseszon är speciellt känslobetonade, medan andra är intelligensbetonade. Till höger, vid nästa rikes början, ser vi de två figurerna sammanstråla. Detta fält uppvisar alltså en blandning av känslans och intelligensens färger och ska symbolisera att väsendernas medvetande här befinner sig i harmonisk jämvikt mellan intelligens och känsla, varigenom intuitionen får tillträde till medvetandet och det kosmiska medvetandet inträder. Dessa tre kolorerade fält betecknar alltså de tre beskrivna tankeklimaten. Intelligensklimatet, grön färg, känsloklimatet, gul färg och intellektualitetsklimatet, gulgrön färg. Se styckena 627, 630 och 637. Sidan 594. Det kosmiska medvetandet har vi visat på symbolens nedersta figur, där dess domäner utbreder sig mellan de två sträckade linjer som går lodrätt tvärs över figuren. Som vi ser är det kosmiska medvetandet tillstädes i alla spiralens zoner med undantag av djurriket. Där befinner det sig helt utanför väsendets dagsmedvetande. Och väsendet blir därför i sitt djuriskt fysiska tillstånd kosmiskt medvetslöst. Här befinner det sig längst borta från gudomen, borta från sitt eget vetande om sin odödlighet och sin höga identitet som son till guden. Det är därför som denna son blir mörkrets, det vill säga okunnighetens och lidandets verkliga hemort, ja, utgör spiralens eller det kosmiska dygnets verkliga natt. Men efter natten kommer, tack vare spiralkretsloppet, den solljusa dagen. Och vi ser sålunda på symbolen hur det kosmiska medvetandet i form av den nämnda figuren från denna livets mörka nattzon så småningom tilltar emot en kulmination vilken blir allt medvetenhetslivs allra högsta tinnar. Dessa tinnar är gudomens egen utsiktspunkt. Allt förnimmande eller skapande är här själva livets kulmination. Som figuren visar äger denna kulmination rum i själva den gudomliga världen, för att sedan åter i kraft av väsendernas mättnad av ljuset och den därigenom uppkomna hungern efter motsatsen så småningom avta emot en kosmisk natt i form av ett nytt avsnitt i djurriket. Spiralkretsloppet indelar sålunda evigheten i ett slags kosmiska dygn. Dessa dygn har vi här i livets bok kallat spiraldygn, se styckena 37 och 45. Som framgår av de nämnda styckena eller avsnitten kan dessa spiraldygn också rättmätigt indelas i kosmiska timmar, minuter och sekunder. Och alldeles som de rent fysiska dygnen utgör led i det större kretslopp som vi kallar år, så framträder också spiraldygnen som led i större kretslopp som vi kan kalla år. Dessa spiralår har också principmässigt sina årstider. På bilden är detta symboliserat med hjälp av den med snedställda fält kolorerade figuren. Med två vågräta linjer är denna figur indelad i tre parallella vågräta fält. Genom lodräta streck är figuren indelad i flera olikfärgade avsnitt. Ett av dessa avsnitt har sålunda gråaktiga snedfält. Det sträcker sig från strecket med den helsvarta cirkeln till strecket med den halvsvarta cirkeln och betecknar den årstid som vi kallar vinter. Nästa fält, alltså det som sträcker sig från den halvsvarta till den helvita cirkeln och som är kolorerat med gröna snedfält, ska symbolisera årstiden vår. Från den vita cirkeln och till nästa halvvita cirkel finner vi ett avsnitt som är kolorerat med hela färgskalan. Detta avsnitt ska symbolisera årstiden sommar, medan det nästa med bruna fält kolorerade avsnittet som sträcker sig fram till den helsvarta cirkeln betecknar höst. Sidan 595. Dessa fyra årstider utgör i verkligheten endast fyra principmässiga tillstånd som går igen i alla slags kretslopp. Ett kretslopp är ju detsamma som ett energiområde i vilket två jämbördiga motsättningar var för sig kommer till likformig utveckling, kulmination och ömsesidig behärskning av varandra. Som följd härav uppstår för var och en av dem ett avsnitt i kretsloppet där de är kulmination, och likaså för var och en av dem ett avsnitt där de har sin minsta utveckling. Det är detta som på symbolen visas med de vita och svarta cirklarna. Det är sådana kulminationer som vi i det fysiska årets kretslopp kallar solstånd. Det finns alltså två kontraster i varje kretslopp och följaktligen också två solstånd. I det fysiska årets kretslopp, där de två kontrasterna utgörs av sommaren och vintern, värmen och kylan, kallar vi dessa solstånd för sommarsolstånd respektive vintersolstånd. Men som framgår av symbolen måste de båda kontrasterna på en punkt mitt emellan dessa två ytterpunkter vara jämbördiga. I det fysiska årets kretslopp kallar vi denna punkt eller detta stadium för dagjämning. När vintern eller mörkerkontrasten avtagit så mycket och sommaren eller ljuskontrasten tilltagit så mycket att de båda blivit jämbördiga eller likställda, säger vi att det är vårdagjämning. När motsatsen är fallet och det alltså är ljuskontrasten eller sommaren som avtagit och mörkerkontrasten eller vintern som tilltagit så mycket att det passerar jämvikts- eller jämbördighetspunkten, säger vi att det är höstdagjämning. Båda dagjämningarna är på symbolen markerade med halvsvarta cirklar. Som av symbolen framgår är spiralen med sina sex grundenergier i själva verket uttryck för en stor vinter och sommar och därmed för en princip som är analog med det fysiska året. Samma princip upprepar sig i det vanliga dygnets 24 timmar. Här har vi också kretsloppet med dess sommar- och vinterprincip, vår och höst, liksom vi även möter principen i vårt eget fysiska jordelivskretslopp. Som symbolen visar inträder spiralkretsloppets vintersolstånd i själva djurrikets kulmination, medan dess vårdagjämning befinner sig på gränsen mellan det riktiga människoriket och visdomsriket. Detta betyder alltså att spiralkretsloppets vinterzon sträcker sig från djurriket in genom det riktiga människoriket till gränsen för visdomsriket. Då den jordiska människan ännu befinner sig i djurriket hör hon alltså hemma i spiralens vinterzon eller mörkerkulmination. Det är inte så märkvärdigt att livet här, med alla krig, all lemlästning och alla olyckliga öden, blivit betecknat som helvete eller dödens boning. Här kan det verkliga livet inte stråla och blomstra. Här existerar endast vinterns ofruktbara, ödsliga och förkrympta livsbetingelser. I förhållande till det verkliga livet lever väsendena här i polarnattens isregioner. Sidan 596. Att detta högsta verkliga livs zoner måste vara överdådigt sköna förstår man när man ser att det riktiga människoriket, som hör hemma på underbart vackra, högt utvecklade och har flera solar i olika färger på en gång belysta klot eller världar, endast är att betrakta som det verkliga livets svaga begynnande vårtendenser. I detta riktiga människorike har man till exempel i årtusenden aldrig lossat ett skott, hyst mordiska avsikter mot något levande väsen eller förtärt kött eller annan animalisk föda. Ja, inte ens njutit av grov vegetarisk föda, såsom rötter, blad eller skälkar. Istället har man av jordens gröda skänkts en mångfald av de härligaste frukter och ädlaste safter. Den dräpande principen har i nästan alla avseenden blivit avlägsnad från detta rikes kontinenter, vars befolkning istället blivit genier i att skapa en atmosfär av konst, kärlek och glädje. Hur underbart måste då inte livet vara i de ännu högre liggande, gudomliga sfärerna? Från vårdagjämningen och fram till sommarsolståndet har vi spiralkretsloppets vår. Det utgörs av visdomsriket och den första hälften av den gudomliga världen. De kosmiska livsformer som här utvecklar sig ligger lika högt över de livsformer vi just berört som den fysiska våren ligger över vinterns kalla frostperiod. Här har de tunga fysiska tillvaroformerna redan börjat upphöra och väsendernas inkarnationer eller återfödslar försiggår nu endast i tankematerier. Väsendernas kroppar börjar här vara blott stämningar och känslor. Den direkta korrespondensen mellan väsendena börjar här bli allmän och avlöser den primitiva och besvärliga korrespondensmetoden med språk, tal och skrift, som väsendena hittills varit beroende av. Här blir väsendernas minsta önskningar synliga i materien i samma strålflöde och med samma kraft som dessa väsen äger konstnärligt geni, tankeförmåga och fantasi att utforma önskningarna med. Men det är inte bara den geniala skaparkraften i rent konstnärlig, känslomässig kolorit som här är så starkt utvecklad. Samtidigt är vi här i själva intelligensens hemortszon, där alla former av intelligensmässiga manifestationer kulminerar. I lysande och strålande materier ser vi denna kosmiska vårsons framspirande liv som en strålande uppenbarelse av vad som kan manifesteras genom väsendernas allra högsta intelligensmässiga kunnande och vetande. Det som i särskild grad dominerar detta plan är världsaltets analyser, icke nedtecknade på papper eller i böcker som står på hyllor i bibliotek, utan framträdande som plastiska, kolorerade verklighetsfigurer upprätthållna i de gudomliga materierna av sitt upphovs vilja eller på dess önskningars bud. På samma sätt ser man här modeller till kommande uppfinningar i fysiska världar framträda i levande funktion. Ja, vi står inför en ocean av modeller till tekniska och mekaniska apparater, maskiner, kommunikationsmedel, byggnadskomplex, fabriksanläggningar, hamnanläggningar och så vidare. Vepsedan 597. Vidare finns här representerade sådana saker som kläder, skor, hattar, möbler, smycken och dylikt. Och då är detta ändå bara den lägsta graden av zonens intelligensuppenbarelse. I de högre graderna ser man modeller inte bara till kommande kulturer och samhällen utan till och med modellerna till kommande nya väsensarter, nya djur- och människotyper av hittills oanade slag, nya arter av växter, alltsammans realiteter som senare ska tas i bruk och levandegöras i kött och blod i fysiska världar. Ja, här myllrar det av funktioner och verksamheter, men allt är genialitet, allt är levande, allt är fullkomligt. Vi befinner oss här i gudomens egen ritsal, eller modellverkstad. Här är de första fröna, eller groddarna, till alla kommande uppenbarelser. Groddar som senare ska spira upp och fylla kommande klot och världar med fruktbarhet och levande varelser. Försköna och förhärliga livet under oanade sekler fram i tiden, i evigheten. Vi befinner oss här i livets absoluta högsta vår. Från sommarsolståndet och fram till höstdagjämningen ser vi på symbolen ett avsnitt som är kolorerat med färgskalans alla färger. Detta avsnitt ska symbolisera den årstid vi kallar sommar. I spiralkretsloppet sträcker sig detta avsnitt från den gudomliga världens kulmination och in genom salighetsriket till gränsen mellan detta och instinkt eller växtriket, som ju är den nya spiralens eller ett nytt kretslopps första zon. Det säger sig självt att sommarprincipen här i den högsta delen av kretsloppet kommer till en manifestation eller utveckling som övergår allt som överhuvudtaget kan tänkas, fattas eller förnimmas i fysisk materia. Men så mycket låter sig dock dokumenteras som att vi här befinner oss i själva kulminationen av livsupplevelsen. Detta betyder alltså att den fullkomlighet, den harmoni, den skapelse, den upplevelse som här kommer till utveckling inte på något vis kan överglänsas. Vi står här på själva livets allra högsta tinnar. Här finns inte ett ovanför. Vi befinner oss i den allra högsta regionen. Allt som inte tillhör denna zon kan sålunda endast höra hemma nedanför. Vi är i en sfär av så hög medvetenhetsmässig rang att vi är på gränsen för vad som överhuvudtaget kan önskas av fullkomlighet, harmoni, genialitet och skaparkraft. Några önskningar som ligger högre kan alltså inte uppstå i väsendernas mentalitet. Varje önskan måste därför, om den inte hör sfären till, vara något som blott kan uppfyllas på ett primitivare plan. Det är sålunda lika omöjligt att nå högre i mentalitet och upplevelse här i spiralens sommar som det är omöjligt att i det fysiska årets kretslopp nå en högre kulmination eller blomstring av liv än den som just äger rum i detta kretslopps sommar. Intet liv kan nå högre än till sommarutvecklingen, sidan 598. Liksom den fysiska sommarutvecklingen bärs av ett harmoniskt samspel mellan solvärmen och vinterkylan, så bärs den kosmiska spiralens sommar av ett harmoniskt samspel mellan ljusets och mörkrets två stora kontraster i själva medvetenhetslivet eller mentaliteten. Detta samspel är sommarens kulminerande fysiska blomsterutveckling och färgprakt överförd till intellektuellt kunnande. Dessa väsens atmosfär är trädens, hustakens, tornens och spirornas silhuettmystik mot den ljusa sommarnattens klara himmel. Deras väsen uppenbarar sig som den soliga sommardagens stillhet vid den vita sandstranden, som den gryende sommarmorgonens friska rena luft och glänsande dagdroppar i blommor, blad och grenar, som den dallrande sommarvärmens lek med horisontens konturer en het middag, som den gyllene aftonsolens glöd över havet eller silvermånens glans över sjön en stilla sommarnatt. Allt hos sommaren som är smekande, lysande, värmande och styrkande symboliserar eller är i princip identiskt med den gudomliga världens omfamning av det levande väsendet. Dess ljus är mental kulmination. Denna kulmination är kärlek. Kärlek är alltså mentalitetens gyllene sommarsol. Den fysiska sommaren är ett strålande återsken av detta överjordiska rikets glans. Den är kulminationen av Guds atmosfärs inträngande på det fysiska planet. Sommaren är Guds ande som svävar över vattnet. Den är Guds närhet i naturen, i mentaliteten och skapelsen. Men efter en kulmination eller högsta utveckling kommer en avslappning. Efter en så långvarig uppfyllelse av alla högre önskningar och begär blir en motsvarande mättnad oundviklig. Den starka yttre utvecklingen börjar nu avta, börjar vissna. Spiralkretsloppets höst börjar visa sig. På symbolen är denna zon betecknad med avsnittet med de bruna nedställda fälten och sträcker sig från höstdagjämningen till vintersolståndet. Detta betyder, som symbolen också visar, att den sträcker sig från instinktrikets början till tyngdrikets kulmination. Denna kulmination är detsamma som vintersolståndet. Den bärande medvetenhetsfaktorn i denna zon är, här liksom i de föregående kosmiska årstiderna, i stor utsträckning den närmast föregående zonens grundenergi, i detta fall alltså minnesenergin. När den stora mättnaden inträder börjar väsendet förlora intresset för den yttre samtida världen och söker efter kontrasten till denna. Men en sådan kontrast kan väsendet i yttre mening alls inte finna så länge det befinner sig i den gudomliga världen. Den enda utvägen till att finna och uppleva en sådan kontrast har väsendet därför genom sin minnesförmåga. Genom denna kan det uppnå förbindelse med erinringarna från sin tidigare upplevelse av spiralkretsloppets djuriska zon. Som vi vet från tidigare skildringar i livets bok är dessa minnesupplevelser inte någon i det yttre existerande, dräpande verklighet utan framträder här i ett skönt, renat tillstånd, varför vi har kallat dem guldkopior, sidan 599. Men då det utgör detaljer från en tidigare del av spiralkretsloppet och därför endast kan existera här i den gudomliga världen som minnen eller guldkopior, blir det i denna värld till inre upplevelser. Men i samma mån som väsendet blir mättat av den gudomliga världens harmoni och fullkomlighet, stiger dess längtan efter kontrasten till denna dess yttre upplevelse. Och det måste alltså i motsvarande grad söka sig inåt i sin minnesvärld. Och ju mer det koncentrerar sig inåt i denna sin inre värld, desto mer blir dess yttre, synliga framträdanden eller manifestation stilla och overksam. Det är detta avtagande intresse för den yttre världen som från samma yttre synpunkt nödvändigtvis kommer att te sig som något döende. Det är denna svängning av mentalitetens inriktning från den yttre till den inre världen som vi kallar att vissna. Och det är just denna svängning som vi varje höst kan bevittna ute i naturen. Den äger nämligen i stor utsträckning rum i växtriket. När vi ser att löv och blad vissnar om hösten är det i verkligheten detsamma som att träd och örter vänder sitt medvetande bort från den yttre fysiska världen och in mot sin inre värld. Här ser vi en högre andlig eller kosmisk princip upprepa sig i fysiskt synlig form. Det vi kallar höst är alltså ett kretsloppsstadium eller en kosmisk princip vilken, liksom de övriga årstiderna, upprepar sig i alla existerande former av livsupplevelse. Denna inåtvända tillvaro, då väsendet mer och mer lever inne i sina egna minnen, är också en underbart lysande tillvaro, även om den utåt ter sig som en stillhetens eller dödens värld. Som nämnt framträder dessa minnen som guldkopior. Det betyder att dessa forntida upplevelser, som alla i förhållande till väsendets nuvarande stadium i kretsloppet, är primitiva, nu ses i ett strålande ljus. Det utgör ju ofrånkomliga led i kretsloppet och är absolut nödvändiga för dettas fullkomliga existens och därmed för möjligheten till varje livsupplevelse. En sådan syn på de forntida upplevelserna skiljer sig alltså från den ursprungliga synen därpå. Denna var rent fysisk eller illusorisk och betecknade händelserna som olyckliga, som orättvisa, som straff från en vred försyn eller vreda gudar, som död eller förintelse av liv, som helvete eller dylikt, medan den guldkopierade synen ser samma händelser med kosmisk klarsyn, varvid det framträder i en förstärkt njutning, då väsendet ju befinner sig i en överflödande mättnad av den guldkopierade synens kontrast. Guldkopiorna blir sålunda en tillfällig tillfredsställelse av en begynnande hunger efter motsatsen till den gudomliga världens överflödande fullkomlighet som väsendet är så mätt på. Väsendet ser på guldkopiorna som en hungrig varelse ser på sin livrätt. En guldkopia är detsamma som ett hungrande väsens kosmiska klarsyn av ett minne som är uttryck för en manifestationsart som ensam kan tillfredsställa detta väsens mest framträdande mentala hunger. Vi är på sidan 600. Det är självklart att en sådan syn verkar mera lockande och kärkommen än synen av sådant som väsendet redan är mätt och övermätt på. När väsendet, efter sin kulminerande mättnad på den gudomliga världens strålande överflöd av genialitet i skönhet, konst och fullkomlighet, vänder blickarna mot sin egen forntida yttre fysiska värld, vilken är i denna del av spiralkretsloppet där väsendet nu befinner sig, endast kan existera som dess minnesvärld, det vill säga en inre värld, så kommer denna inre värld på grund av väsendets hunger att framträda i en kraftigt förstärkt njutning. Det är denna förstärkta njutning av livsupplevelsen som vi kallar salighet. Salighet är alltså detsamma som upplevelse av guldkopior. Och den del av spiralkretsloppet där väsendets dagliga tillvaro bäres av denna upplevelse känner vi här i livets bok till som salighetsriket. Själva symbolförklaringen, spiralkretsloppets vinter, vår, sommar och höstsom, de fyra årstiderna är tillstädes i alla kretslopp. Men väsendet kan inte ständigt fortsätta med att känna tillfredsställelse i sin minnesvärld. Det en gång upplevda blir snabbt åter utlevt. Men denna utlevelse skapar liv och utveckling i väsendets talangkärnor från den förra spiralen, där de upplevelser blev till som nu är guldkopior, vilket alltså vill säga, i den nämnda spiralens växt- och djurrike. Och med detta liv, eller denna tillväxt i talangkärnorna, börjar väsendets medvetenhetsenergier att stråla utåt. Dess hunger och begärverkningar börjar framträda i den yttre världen, vilket efterhand, under individens inåtvända medvetenhetstillstånd, blivit en vissnande, öde och döende zon. Som framgår av symbolen är det dessa synliga verkningar som i det kosmiska kretsloppet utgör instinktriket och första hälften av tyngdriket, det vill säga växtriket respektive djurriket. Dessa former av medvetenhetsmanifestationer är i förhållande till själva den gudomliga världens manifestationer endast att likna vid mineralrikets företeelser i årets kretslopp. Djurrikets och därmed jordmänniskans mest framträdande geniala former för dräpande verksamhet är endast att betrakta som bergkristallens växt eller isblommornas tillkomst på våra fönster i förhållande till de former av manifestation eller skapelse av livet som förekommer i den gudomliga världen. Det nästa avsnittet i det kosmiska kretsloppet blir därför att betrakta som höstens första svaga ansatser till knoppar och förberedelser till den nya våren längre fram i kretsloppet. Men så länge den gudomliga världens manifestationer ännu inte helt vissnat bort i väsendets mentalitet har detta väsen alltjämt kvar något av denna världs ljus och färgglans över sig. Det är denna, den gudomliga världens sista rester eller försvinnande spår som i det kosmiska kretsloppet ger zonen en prägel av höst på samma sätt som de vissnande blommorna, de gula löven och sensommarblommorna är höstens kolorit i det fysiska årets kretslopp. Vi är på sidan 601. Men när spåren från denna förr så strålande värld inte längre dominerar väsendets medvetande finns det inget annat kvar än de nämnda begynnande mycket svaga groddarna och elementära vårförberedelserna. Och hösten existerar inte mera. Men då denna späda spirande värld ännu bara har en mycket ringa skapar- eller manifestationskraft får vi här det ofruktbara och öde avsnitt i spiralen som vi kallar vinter. Vintern är sålunda ett avsnitt i kretsloppet där den allra första elementära ansatsen till yttre manifestation behärskar tillvaron. I det fysiska årets kretslopp är dessa elementära manifestationer mest kända som köld, is- och snömanifestationer, vilka åter motsvarar det framskridna mineralrikets uttrycksformer. I det kosmiska kretsloppet blir denna köldregion detsamma som jordmänniskozonen och det riktiga människoriket. Den aktivitet som utlöses från dessa zoner är sålunda i det kosmiska kretsloppet ingenting annat än den aktivitet som äger rum mellan vintersolstånd och vårdagjämning inom det fysiska årets kretslopp, det vill säga den aktivitet som sträcker sig från frost och köld till de första spirande snödropparna eller andra tidiga vårblommor som tittar upp genom snön. Vi har alltså här åter nått fram till vinteravsnittet i spiralkretsloppet. Härmed har vi sett de fyra årstiderna göra sig gällande i det kosmiska spiralkretsloppet. Vi har bevittnat hur detta kretslopp består av samma fyra principer som det fysiska året. Och det är därför vi här i livets bok kallar det spiralår. 643, sidan 601. Då samma fyra principer går igen i varje medvetenhetsmässigt kretslopp möter vi dem ständigt i hela vår livsupplevelse. Vårt fysiska jordeliv, från befruktningen till den så kallade döden, är också ett kretslopp och utgör ett slags kosmiskt år. Inom detta år motsvarar vintern det tillstånd som väsendet befinner sig i från befruktningen till den fysiska ålder då det är lika mycket vuxet som barn. Här är dess vårdagjämning. Denna väsendets livsperiod, som i dagligt tal benämnes dess barndom, är alltså identisk med kretsloppets vinterprincip. Den kunskap och den aktivitet som jaget här manifesterar är ännu tämligen primitiv och osjälvständig och kan endast ge uttryck åt den elementära livsform som motsvarar spiralkretsloppets vinter. Här lever väsendet ännu i stor utsträckning i en inåtvänd värld. Ja, det kan till och med ha något av salighetsrikets eller den kosmiska höstzonens atmosfär över sig i sin allra första livsperiod i den fysiska världen. Det är denna himmelska glans som gör alla fysiska levande väsens barn så förtjusande oskuldsfulla och därigenom vädjande till vårt beskydd och vår ömhet. Detta gäller i lika hög grad vare sig vi står inför ett litet lamm eller en tigerunge, såvida man inte befinner sig på ett stadium där det ännu är en sport att dräpa. Sidan 602. Det finns alltid en sådan atmosfär kring de späda varelserna, vilken är helt försvunnen från de vuxna. Att denna atmosfär har något saligt, paradisiskt eller överjordiskt över sig behöver man inte vara kosmiskt begåvad för att se. Det är detta saliga eller himmelska något som genast inspirerar alla humana eller utvecklade kulturmänniskor till en innerlig sympatikänsla eller kärlekslängtan gentemot alla sådana små djurbarn. Och det är samma oskuldsfullhet som världsåterlösaren syftade på då han sa: om I icke omvänder neder och bliven så som barn, skolen I icke komma in i himmelriket. Låt den barnen komma till mig och förmenen dem ditt icke, till Guds rike hör sådana till. Det ligger alltså ett långt högre vetande i dessa ord än människorna från början anat. Det avslöjar en vetenskaplig insikt i den överjordiska atmosfär vilken som en beskyddande kraft följer väsendet på vägen in i mörkrets värld och sprider värme och ljus kring den första delen av dess passage genom djurrikets kalla ödemarker eller den dräpande principens mörka rike. Men det är samma gudomliga atmosfär eller himmelska höstglans som lyser och strålar genom växt- och mineralrikernas företeelser. Se stycket 183. Dessa är ju också mer eller mindre barn i kretsloppet, vilket här betyder späda begynnelsefaktorer i det kosmiska året. Det levande väsendets fysiska barnstadium motsvarar alltså vintern i det fysiska året. Dess manifestationer är i detta stadium vinterns späda och ofullkomliga liv.